prata om hur det kommer på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Det brann här i Kotby och vi pratade ju förra veckan om en annan brand, så vi ska inte prata om eldsvådor.
Ja, alltså det var ju sinnes det där, alltså att först så har vi en podd där vi pratar om att det brann i fiskehamnen och sen dagen efter så brinner det ju hos dina grannar.
Nå, alltså, många vet tydligen att jag bor i Kotby, för det har kommit mycket meddelanden och det finns ju många hus här i Kotby, så att det var alltså inte vårt hus som brann och vi var aldrig i någon fara eller så här, men att många har varit väldigt intresserade. Och det här, Niko var hemma när det hände och han stod och tittade på förödelsen, och det är ju alldeles jätteledsamt förstås. Det är ju flera familjer som blev utan hem och det är ett gammalt fint hus och så här. Och förstås i ett trähusområde så är man ju lite på sin vakt för det här med eld. Mm. Och det blåste också den där dagen, så det var ju många som var oroliga för att det skulle sprida sig och så vidare. Men huset är obeboeligt, jag ser det här nu när jag spelar in den här podden. Jag ser ruinerna av det och det är jätteledsamt. Men det har hänt underliga saker också. Alltså det har börjat dyka upp människor, alltså i vår trädgård och på gatan. Och människor går över vår innergård och det står människor vid komposten och det står människor där vi var liksom roskis. Och först så tänkte jag nog att men det är sommar, att människor är ute och går och det här, det är ju fint här i Kotby, mycket träd som blommar just nu och så här, och det finns ju en sån här känd magnolia här i Kotby och det gör att människor går dit mycket, får på utflykter för att se på ett träd. Men alltså det är alltså eldsvåde turister som har hittat hit, har vi förstått nu då. För att de går ju då tills de ser huset och så tar de bilder och så går de iväg. Och det är bara intressant tycker jag med eldsvåde turister.
Ja, sitter man då som eldsvåde turist hemma och man är sådär, ja, var månne det har brunnit nu om man ska få skåda?
Ja.
Och så får man dit, eller är det liksom, ringer man till någon sån här eldsvåde turistbyrå? Och säger att vi är liksom fyra eldsvåde turister här nu som sitter här med eld i baken och väntar på att fara någonstans, och så säger de att han har varit i Kotby nu.
Ja, alltså har de en sån här WhatsApp-grupp, så ungefär som ornitologer. Ja. Att nu kommer det ett tips om att en flugsnappare har setts i något ställe och så far alla dit. Och nu så delas det länkar och adresser och så här, att här kan ni få se. Men vad då? Vad är det man vill se? Alltså för det är ju som ruiner då av ett hus.
Är det samma månne som fågelskådare, alltså att man så här bockar av då? Alltså att man har som x antal byggnader och så kan man som dra ett krux då när man sett ett sånt här hus som har brunnit ner?
Ja, alltså jag har ju nog någonting i mig tror jag också, och det kommer från mamma. Hon är ju så här katastrofintresserad nog. Mm. Och så här media intresserade, att om någonting har synts på tv så är det som på något sätt intressant att fara till den platsen och se den på riktigt.
Ja.
Jag hade nog det här som barn också. Jag minns då Yle FM, den finlandssvenska tv-kanalen, hade ett sommarprogram som sändes från Jakobstad. Det hette Bucket Bennes. Det blev inte långvarigt. Det var en sommar tror jag. Men jag var så fascinerad av det så jag måste cykla till Jakobstad för att se inspelningsplatsen.
Mm.
Och så bara gick jag omkring där och ja, här är det. Det här som jag såg på tv. Det var någonting fascinerande.
Ja.
Och mamma fällde ju till exempel när vi for till Stockholm, så skulle vi ju fara och se var Olof Palme blev skjuten.
Ja.
Och det är enda bilden av oss alla tre syskon från Stockholm. Eller från någon resa överhuvudtaget när vi är barn. Det är från Olof Palmes mordplats.
Ni har fyra tomma fotoalbum och så är det då ett med det fotot i.
Jag tror det också var så att när jag blev tillsammans med Niko, som ju då var från Borgo, så skulle de ju komma till Borgo i något skede för att hälsa på Nikos föräldrar, alltså mina föräldrar. Alltså föräldrarna skulle träffas. Och då ville ju mamma absolut föra till den här McDonaldsen i Borgo där det hände ett hemskt våldsbrott för några år sedan också.
Ja.
Och jag tror det finns bilder därifrån och...
Mm.
Men det här, så det är väl, men det är väl det handlar om då med eldsvådet turism, antar jag. Någonting att man såg något i nyheterna, ja. Och nu är man där.
Finns det då någonting, alltså för jag skulle på något sätt kunna tänka att om jag skulle fara dit och titta, så känner jag att jag skulle på något sätt kanske, att det skulle finnas en potential att jag skulle se någonting kanske som polisen har missat. Att jag skulle stå där och så skulle jag liksom se att, vänt nu, att här ser man ju att det var liksom en tråd här och så börjar jag liksom dra i det där och så följer det liksom till något annat hus och så ser man att här är ju fullt med tändstickor och här är ju någon kastar en bensindunk och vad är det här för en lila basker? Det står UV Chomple 1942, alltså sådär att jag hittar någon form av mysterium då.
Ja, du skulle vilja lösa mysteriet.
Ja, och så blir det någon så här pyroman globetrotting mystery show. Alltså på något sätt så där att jag kanske kan tillföra någonting och jag tänker att det där är ju kanske också någonting som gör att man lockas till de här platserna, att man vill se det med sina egna ögon för att man kanske det kanske leder till någonting.
Ja, men jag har ändå tänkt alltså, för det handlar ju om vuxna människor det här. Och om vuxna människor gör någonting så är det ju nog av en orsak. Och ofta om någon beter sig underligt så är det, alltså har jag lärt mig över åren, så är man endera påverkad av någonting eller så är det någonting sexuellt. Så på något sätt tänker jag att det här är människor som ändå på något sätt, det pirrar skönt när de ser det här trasiga huset. Och jag vet inte om det är just det, vet du, att det har brunnit eller är det som att det har gått dåligt för andra eller någonting som gör att man blir så här lite upphetsad.
Alltså din teori är att om man gör någonting avvikande från normen, så då är man antingen kåt eller full. Så att om man får se, om man är som eldsvårig turist, så är det antingen för att du fick idén i fyllan eller för att du liksom är så upphetsad av tanken att du vill föra dit.
Om många vuxna människor gör någonting konstigt, så är förklaringen oftast att de är påverkade av någonting eller att de går igång på det sexuellt. Det är min teori and I'm sticking to it.
Någon fågelskådare då?
Vet du, där i tornet. Nu har man ju...
De är både fulla och kåta. Ja, vi tog ju ett tur med det nu. Baksidan av huset. Det har varit så här... oländigt. Är det ett ord?
Om det är så här mycket sly och rötter och stenar.
Ja.
Svårt att röra sig.
Ja, det skulle hemsidan, om vår bakgård skulle ha en hemsida, så skulle det kunna stå det som rubrik. De där orden du just sa. Alltså det har ju varit lera och diken och stubbar och stenar.
Bara försöka förstå varför er bakgård skulle ha en hemsida och varför någon har hemsidor nu för tiden. Men ett Instagram-konto kanske är bakgård.
Nej, men om man ska köpa någonting så får man väl en hemsida.
Ja, okej.
Okay. Om man ska köpa rötter eller tovor.
Jag tror det var redan när vi skrev manus till Pleppo 2 som vi gjorde på Vasa Teater. För 10 år sedan så måste jag ändra i manus för att vi pratade om hemsidor. Och så heter det webbsidor.
Mm.
Att man är en boomer om man använder hemsida.
Ja, men det är man säkert om man säger webbsidan för tiden också.
Ja, nå ja.
Nå, i alla fall, det har inte sett bra ut och man har inte kunnat vara där. Och det blir på något sätt så tydligt nu när det är lite bättre väder att man liksom öppnar dörren och så är man så där, men inte kan vi ju gå hit inte.
Ja.
Att vi måste gå in tillbaks.
Det är ju, för nu fick ju jag komma på besök också och se hönorna och jag fick ju se en del av den här processen också,
ja.
När ni röjer på bakgården.
Ja.
Jättemycket att prata om nu, jag måste återkomma till hönorna.
Mm.
Men det som slog mig var att ni att hela idén som ni hade ursprungligen var ju att ni ska bygga ett hus här i skogen och ha det liksom mysigt och
tillbaka
till liksom det enkla livet.
Nej.
Och det här underbara mitt i naturen.
Ingenting av det där har stått på hemsidan. Vi ville ursprungligen, alltså att skogen ska vara så orörd som möjligt. Vi hade ju önskat att vi skulle släppa ner huset med helikopter, men det gick ju inte. Istället så måste vi ha liksom en lerig byggväg som har varit liksom mitt på bakgården, och det har inte sett bra ut. Och så tänkte vi att vi gör ingenting åt gården ännu, utan att vi bor först och så ser vi hur vi vill ha det. Och nu var vi redo. Nu insåg vi att det här var inte bra. Vi beställde en grävmaskin och nu har den varit och grävt. Och nu är det bortgrävt.
Och ni har grävt bort hela skogen.
Nej, alltså, vi har grävt bort.
Det finns inte något tecken kvar på att där någonsin har funnits skog.
Nej, skogen är ju kvar. Alltså, vi har ju bara tagit det här oländiga. Alltså, vi har ju redan tagit bort träden där. Vi har bara fixat bort dikarna och stubbarna och stenarna.
Ja, men det här är ju första steget. För nu snart så inser ni att alltså, det går ju inte att som fara någonstans här. Vi borde få hit en busshållplats. Och så lobbar ni till kommunen och så har ni en busshållplats. Och sen, alltså, det går ju inte att liksom köpa en hotdog här ens. Och så börjar ni lobba att det ska som komma ett hotdog. Alltså, man har ju löst allt det här för länge sedan när man skapar städer.
Ja, men nu har vi bara fixat bort det här oländiga. Och nu så har jag för första gången i mitt liv då sått en gräsmatta. Och det var då du kom på besök, när jag mitt i gräsmats såandet, såningen, såendet.
Såningen tror jag det
heter. Såningen, ja. När jag höll på och sådde en gräsmatta, så då kom du hit. Och det är ju jättespännande, alltså nu har vi ju alltså gräsfrön, fruktansvärt dyrt är det ju. Alltså 60 kilo för en säck med gräsmatta.
60 euro menar du?
60 euro, vad sa jag då?
60 kilo för en säck.
Nej, 20 kilo. Men 60 euro. Och det känns det känns ju som, alltså när man öppnar den här säcken så är det ju som att, jaha, det är müsli är det här. Och så sprider man ut det då. Och jag har ju som inte, jag är ju inte en person som sår. Någon, jag har ju aldrig gjort såna grejer. Så att det känns ju väldigt konstigt det här nu att liksom att men nu har jag då bökat i jorden eller vad det heter. Alltså som en gris har jag gått omkring och flyttat på mark och sådär. Och så har vi då satt frön dit och nu har vi det här satt vatten på det. Och så känns det ju som konstigt nu då att okej, nu ska jag bara vänta då tills jag har en gräsmatta. Det är ju helt sjukt det.
Ja, det kommer att bli en fin gräsmatta. Och alltså ni har ju nu då en stor gräsmatta, men ja. Det var ju som just det som var alltså en av de största jag har sett nog. Och det var ju just det att ni flyttar ju uttryckligen till skogen. Det är just det att,
ja, men skogen att är kvar fortfarande. Det var från vår utsikt där vi redan hade tagit bort alla träd. Det var där vi nu anlägga. Heter det så? Anlägga en gräsmatta. Anlade.
Ja, säger så. Ja.
Och det här öppnar ju ett helt nytt liv. Alltså nu känns det ju så där på något sätt liksom den här cowboyhatten. Jag fick en sån här stark dragning att sätta den på mig för att det blev på något sätt mer så här ranchkänsla. Att jag ser ju liksom vildhästar, mustangerna springa där på den här gräsmattan. Och så kan jag stå där då liksom vissla, så där busvissla på dem och så kommer de då frustande fram till mig. Och hela den här gräsklippsvärlden är ju, alltså den är ju otrolig när den sen öppnar upp sig. Alltså att om det någon gång börjar växa. Alltså det är ju det här som är det sjuka. Att nu har jag gjort allt vad jag kan. Och nu är det liksom moder jord då som ska göra resten. Och jag kan inte liksom riktigt ännu tro på att det faktiskt blir en gräsmatta.
Mm. Vi har ju en egen gräsmatta här i Kotby också. Och den är liten. Den är riktigt liten. Men ändå, det är vår egen. Men det är jättemycket jobb med den. När den ska klippas hela tiden.
Ja, men det är väl så därför att ni måste för varje grästrå så måste ni väl skriva en novell åt någon disponent att får vi klippa det här? Och så säger de nej, bara med en sån här ormtjusarsax som man får låna.
Som gammal gräsklipparveteran, det var ju mitt jobb som tonåring, så kan jag ju alltså göra en ganska exakt uträkning. Att det kommer att ta 3,5 timme att klippa den där gräsmattan en gång i veckan.
Vad baserar du det på?
På lång erfarenhet.
Ja, men det beror väl helt på vad det är för, vad man har för maskin det. Och hur länge man tar på det. Alltså, sen också, det här har jag också funderat på. Alltså på något sätt, ens förhållande till att klippa gräs är ju från, alltså jag har ju senast klippt gräs som tonåring. Och då var det ju någonting man inte ville göra. För det var bort från så här eldsvåde, turism och sånt som man sysslar med då. Att nu får jag inte göra det jag vill göra egentligen. Men nu med barn så känns det ju som att okej, får jag alltså sitta på en maskin stilla och köra i cirklar med kanske en sida i handen och vara bort flera timmar och ändå så utför jag en syssla och borde få beröm när jag är klar. Men att jag behöver inte liksom städa någonting eller liksom torka kattspyor eller liksom något annat som man behöver göra.
Problemet är att ni har anlagt hela den här gräsmattan i en sluttning med terrasser där det inte går att köra med en sån där gräsklippartraktor som du just föreställde dig. Utan den blir jättejobbig att klippa och man måste göra det väldigt ofta. Och jag bara tror inte att du kommer att göra det mer än en gång i året, och det tycker du sen att ska räcka.
Vet du vad? Jag har googlat och det finns nu alltså sådana där robotgräsklippare som du kan styra med telefonen. Alltså så att du ser vad de ser. Helt som ett spel så kan du styra och så kan du sitta stilla och köra det där. Kan
du byta vapen också så att det är som inte som saxen. Utan
säkert. Man kan,
någon sån här rocket launcher också, ja. Om det är någon maskros där.
Helt säkert kan man göra det. Men det var roligt att du kom på besök. Det var ju mycket på gång alltså när du kom. Alltså vi hade ju hönorna hade vi ju ute. Vi började ha dem ute nu. Nu är de egentligen bara inne till natten ännu. Och vi har så här exponeringsterapi med katterna. Och det börjar gå ganska bra. Att nu är det mycket mindre sådana där utfall av Svartbert nu. Alltså så där att han har lite börjat förstå att han inte får dem hur han än försöker. Så att liksom stora framsteg hela tiden.
Ja, jag gick ju först liksom fel för att jag trodde att det var liksom ert hus, men det var alltså hönshuset. För de var ju lika fina, alltså det var ju så här.
Visst var det ett fint hus, ja.
Och ornament och ja. Så här fina fönster och liksom ja. Alltså
snickarglädje hade varit på det där hönshuset.
Ja, och som det var ju.
Vilken fin present det var åt Janika.
Ja, men det visar ju också den här idén ni har haft om vad det är att ha hönor. Att det är någonting så här som är som andra husdjur, ja, som man kan, ja, kolla med och ett fint eget hus.
Jag vet vad du tänker nu på, att när Janika ska visa hönan så kackar den i handen på henne. Är det du menar?
Båda hönorna hon visar.
Ja, båda två kackar.
Ja, och sen så måste hon avbryta den här presentationen av hönorna för att den där svarta, som jag inte minns vad den heter, den hade något fel på kackandet. Hon sa att nu kackar den som den aldrig har gjort förr, att nu kanske det är någonting fel.
Ja, men det var falskt alarm. Hon trodde att det var för att han Crow, som han heter, hon trodde att han hade ätit ett grässtrå. Och att det hade på
så
något
det är
sätt
en topp alltså, eftersom ni säger han här nu.
Vi tror att han är en topp. Vi tror att det är åtminstone två toppar. För de toppar sig.
Så han ska hamna under den här robotgräsklipparen?
Ja, jag vet inte. Vi pratar inte om vad som kommer att hända med topparna ännu. Det är små baby steps nu. Nu har vi ut dem. Det är liksom steg nummer ett.
Men det var roligt att se hur ivrig Janika var ändå. Alltså, hon så här visar ju alla rum i hönshuset. Och det var ju... Ja. Det var ju luckor och trappor och det var luftvärmepumpar och det var allt möjligt. Och sen så hanterar hon ju den väldigt ömt och så här, fast de alla sket på henne. Och
tänk om det skulle vara så alltså att när man får på lägenhetsvisning och så är liksom mäklaren är liksom otroligt ivrig och liksom annars än liksom en ljuvlig mäklare. Men att mäklaren måste hela tiden avbryta för att det är liksom någon på den här visningen som hela tiden liksom kackar. Och så måste man så här liksom stopp, och så måste man liksom torka och fixa det och sådär, och så fortsätter man att gå till andra rummen, och så har den här människan gjort det. Det var kanske en lite konstig parentes.
Nej, sväva gärna ut, det är ju då det brukar bli poddguld.
Ja, men inte behöver fara åt alla håll inte. Men fortsätt bara, jag tror du skulle precis förolämpa oss.
Nej, men lite så här, vet du, som när, hur ska jag säga nu, alltså
när Hitler...
Nej! Men alltså när man inte vet hur det är att bo på landet, flyttar till landet. Det är ju det så här om och om igen lite grann. Och att man lär sig via försök då.
Ja,
och det mesta går ju att göra om med en grävmaskin.
Ja, så är det. Om det är någonting vi har lärt oss sen vi flyttade till landet, så är det att du kan när som helst hyra en grävmaskin och börja om.
Jo, men som just det här att nu ska vi skaffa hönor och ja. Så är det som så här ungefär så som Paris Hilton skulle göra om hon skulle få en höna. Att den ska få då just ett lyxhotell med dynor och kuddar.
Men det är såna,
och så ska den heta någonting så här Crow, någonting så här.
Crow och Bro.
Som ett husdjur.
Ja, men så vill vi ha det.
Jo, men det är bara...
Nej, en mail.
Ja. Sen så blev det ju också en konstig tystnad när jag sa, ja, alltså äter ni ägg annars?
Men klart vi äter ägg, men inte varje dag. Men det måste jag nog säga, att jag hade nog inte kunnat föreställa mig att på något sätt att jag skulle ha ett problem med en räv.
Mm.
För det har vi ju nu också. Alltså vi har ju rävar här på gården.
Mm.
Och de har ju valpar nu, så att nu är det såna där liksom fåniga ungrävar som har såna där fåniga miner. Och de stirrar in i ögonen och de är sådär, jag vet inte, jag bara kom ur grytet. Ja. Så att de har sådana där miner och de har för långa ben och de kommer för nära för de har inte lärt sig att folk är farliga och sådär. Och bara den här situationen, alltså att jag står med hatt på mig, stirrar en räv i ögonen och är sådär att du får inte vara nära mina hönor. Alltså att det på riktigt är ett så här liksom ett så här tecknat bekymmer. Alltså som
jag
så här,
just att det är så här, Sven Nordqvist har väl skrivit en sån där bok.
Ja,
eller två.
Ja, men alltså att det blir så. Alltså det känns som en sån här Looney Tunes, Petson och Findus problem att ha. Och på något sätt så tycker jag att det är så jättehärligt att vara i den situationen. Att nu är det så där att man blir ju liksom till någon ny sorts människa när man är så där att och nu har jag, hur ska jag göra med reven då när mina hönor är utomhus?
Ja.
Alltså sådana där tankegångar som man aldrig någonsin förr har haft. Och så öppnar det upp liksom en sån här rad av fina sådana där kreativa lösningar hur man ska kunna göra utan att det skulle liksom, man skulle kunna fällas för något så här jaktfusk eller någonting.
Ja, och sen nu var det ju i nyheterna så att de har en björn i Pedersöre.
Ja, i Sandson hade sprungit en björn.
Ja. Och liksom det är ju något som ni också får säkert i något skede se på er bakgård,
ja,
också.
Ja, men vi hade liksom en diskussion, jag och Janika, sådär att vad skulle vi vara beredda att göra? Alltså att man ponerar att man är liksom, man vaknar på natten och man är sådär, åh, någonting, jag vet inte, är det fullmåne eller vad är det? Jag får inte sömn och så men jag kanske går på vässan och så är man på vässan och så kanske men jag dricker någonting. Och så får man en impuls och så tittar man ut på hönorna och så är räven där. Att vad gör man då? Alltså om man ser då att räven är där och han har dragit upp gallre och så står han där och hönorna sover och märker ingenting. Och att han är liksom, att ska man liksom vara beredd att smita ut och vrida nacken av en räv? Ska man vara beredd att göra
säkert
det?
Säkert springer räven iväg så fort räven ser dig. Så det är väl bara att öppna dörren och så är det gjort. Men, och så, man märker ju nog hönorna att räven närmar sig också. Så det finns ju ett inbakat larmsystem där.
Hur skulle du döda en räv, Kai?
Nej, jag skulle inte. Man behöver aldrig göra det.
Ja, men om du ser en räv som har din höna i munnen, din favorithöna, semla. Om den räven står och stirrar på dig och du ser att hönan ännu lever, vad skulle du göra? Hur skulle du rädda hönan?
Och i det här fallet skulle jag ju som göra som du gjorde då vi eldsvårde huset då och börja leta efter ledtrådar. Och jag tror ju att jag skulle hitta då...
Ja, men inte har du ju någon tid att leta efter ledtrådar.
Ett kvitto från Yles Povosto på en stycken rävdräkt. Och så visade det sig då att Ted Forsström har fått nog.
Nej.
Och klätt ut sig. Och vet att det här är enda sättet att få bort...
Jag tror faktiskt att jag skulle ta den i svansen. Alltså att jag tror att jag skulle ta den i svansen och så skulle jag liksom svinga den mot en tall. Alltså att man skulle på något sätt liksom slunga den som en stenslunga så hårt att den inte ska kunna bita en eller någonting, för man skulle vara rädd för rabies också. Och så skulle jag liksom slunga den, och i bästa fall så skulle den släppa hönan, och så skulle jag antingen liksom svinga den mot ett trä eller så skulle jag liksom kasta in den i skogen.
Det är ju så här går ju resonemanget som slutar med att ni skaffar alltså skjutvapen.
Ja, men...
Och så, ja. Och så är ni där. Ja. Och sen så skriver ni på den här namnlistan vid skola om att det inte ska finnas någon prideflaggning.
Det är inte... Man kan inte ta liksom skaffa hönor, skaffa vapen, vara anti-pride. Man kan inte göra en sån tabell uppställning. Det finns flera steg däremellan. Man kan säkert göra ett Venn-diagram och se att det finns en överlappning bland folk som har hönor och skjutvapen och mot pride i Pedersöre. Men det går inte att skriva det bara som tre pilar. Svaret är ju förstås alltså att jag skulle ha lo att skjuta räven. Det har jag ju märkt. Alltså att om du har en tillgång till en 10-åring, de är ju i princip alltså utanför lagens jurisdiktion. Alltså att jag kan ju bara säga att nej, men jag har ingen aning. Alltså jag har försökt mitt bästa som far. Vi flyttade hit till landet för att här är lite lugnare, och nu har han skaffat en sniper rifle och skjutit the fox. Och visserligen i självförsvar och hönorna, men att jag fördömer det förstås. Och sen så ska det vara liksom att ja, men vad ska han få? Måste betala 35 euro i böter eller något sånt. Alltså det är ju liksom, det är förstås som man ska göra. Alltså ska du begå ett brott, träna din 10-åring att göra det istället.
Det är så här väl de gör i Sverige, alltså.
Ja, ja.
Gängen, tänker
ja,
jag.
Ja, precis. Alltså det är samma sak, men det är inte liksom gängbildning, utan det är bara rakt från far till son.
Men det måste ju finnas rävfällor eller någonting, för det här kan ju inte vara ett ovanligt problem. Så mycket höns och liksom olika...
Nej, men det är bara liksom, du ska bara bygga någon sorts så här topp Alcatraz på din gård. För att man är så där att ja, men hur höga stängsel behöver man för en räv? Nej, men rävar kan klättra 45 meter. Jaha, men måste man ha tak på då? Nej, men rävar har tillgång till borrmaskiner och det är inte ja, så måste man gräva ner också? Jajamensan, rävar gräver 25 knop under, alltså att vad man än googlar så finns det, nej, räven kommer nog förbi det där. Men det skulle vara fint om det skulle finnas. Vi hade ju problem med myror också. Jag glömde att säga det när det var här. Men alltså vi hade ju, alltså det var ju ett myr, alltså paradis hade ju blivit i vardagsrummet. Alltså vi var borta en minut kändes det som. Och så kom vi tillbaka och så var det som, alltså som en så här MAGA rally. Liksom med myror, alltså så här ett tåg av republikanska myror längs med hela vardagsrummet. Och så får jag direkt och så köpte jag en så här litet, som ser ut som en liten så här diskus ungefär med hål. Som är alltså gift som myror tar hem till sin koloni. Alltså det är som en liten myrbutik med oemotståndliga saker. Och så får myrorna in dit och så är de så här, oj shit vilken jackpot, det här ska jag ta hem till mamma. Och så får de tillbaka till det där och så är det liksom rent gift de ger åt drottningen. Och tänk hur det måste kännas för de där myrorna när de är så där att liksom att herregud, jag kommer inte att behöva samla någon mat alltså på flera månader. Alltså för att det var sån guldgruva jag hittade nu. Och så är de så där, det här ska jag mata mina barn. Och så börjar de dö en efter en.
Det är genialiskt.
Ja, men tänk hur det måste kännas för de där myrorna som kommer tillbaks. De där enda som inte har ätit. Utan för att de har liksom tänkt på flockens bästa. Ät ni först, kvinnor och barn först. Jajamensan, jag ska fara efter mer. Va? Vad sa du? Hallå? Och så är det helt tyst.
Något liknande då med räven då? Att ni har ja. En sån här, något som ser ut som en höna.
Som man ska kunna fylla med peppar. Så när räven biter den så exploderar den. Och så kommer jag ner från andra våningen och ropar, du ska aldrig mera jaga räv. Eller höna.
Alltså säkert finns det ju idéer i Petson-böckerna hur ni kan på riktigt gå till väg ja. Det här. Ni kan ju också hissa Pride-flaggan ovanför hönshuset så att om det nu är en Pedersöre-räv så håller den sig nog borta då. Åtminstone med 50% sannolikhet.
Eller så får den just dit för att den ska dra ner den.
Det är ju Pride-månaden nu. Happy Pride. Och Helsingfors Pride är ju först i slutet av månaden, men det börjar väl hända nu lite här och där. Men läste ju i nyheterna att det här, man kan göra sån här anti-pride-turistande till no, men pedasöre då. Se på sånt, om man går igång på sånt.
Mm. Hur ska du fira pride då? Ska du grilla? Tända eld på något trähus?
Nej, det blir inga eld i det här kvarteret mera.
Vad var det första när du sa tidigare här i podden, alltså att du ser det här huset som brann. Vad var det första när du fick höra att nu brinner Kottby? Var det den där grisstaken som du hade köpt på auktion? Var det den du tänkt på, att den måste räddas?
Nej, men alltså vi tänkte ju mycket nog sen efteråt att om vi borde som...
Du skulle ju brinna upp för du skulle inte få ut din säng genom dörrkarmen.
Nej, men sängen får bli här. Men det finns ju så mycket papper och liksom sånt, liksom minnen och sånt som man... Och fotografier som man ju måste få med sig. Men de är utspridda på två våningar här. Och inte vet jag,
var det löken? Var det den du skulle rädda först? Deodorantkulorna. Någonting egoistiskt i alla fall tror jag det var. Tänk om man är en sån här eldsvårig turist och så börjar ens eget hus brinna. Och så blir det så där att man kan inte liksom springa ut. För att man vill stanna kvar och se på.
Det blir som någon sorts kortslutning i hjärnan. Att ja. Olika behov ställs mot varandra.
Ja, och så springer man ut och in och ut och in och ut och in.
Med stånd.